Så att ni, ni bor ju i dörrarna bredvid varandra.
Ja,
ja det gör vi.
Vem av er är Kramer?
Alltså vi är så osynkade, men jag har i och för sig gått från mig till Zinkensdamm i morgonrock och tofflor. Så att det är nog jag.
jag hade en sån förhoppning om att ni båda skulle peka på varandra.
Men för, ja. jag tänker ju ändå lite så här, bara det faktum att du röker ökar ju liksom risken för Kramers situation lite då.
Ja, men alltså det är mycket undliga personer som jag springer in i inte full utstyrsel.
Mm.
På gården. Då folk undrar varför jag är ute. Och jag säger, nej men det är tydligt varför jag är ute. Varför är du ute klockan 1 på natten och sysslar med vad sysslar otyg. Du med?
Ja.
Har någon av er bevittnat någon som rastar katt med koppel?
Ja.
Ja.
Nej.
Jo. Det finns en äldre tant som går ibland.
Vad fan? Jag ser bara fria katter.
Ja. De är vår länge i fria, ja. Men det finns en villa en bit bort.
Jag visste att det var därför jag inte gick dit.
Ja, ja. Och den tanten, jag tror att hon är rädd för de här lite mera fria katterna.
Men de är jättesnälla.
Ja, men det är farligt, vet du. Så då tar man sin egen lilla katt. För det också, när det kommer andra katter så lyfter hon ju upp sin katt.
Wow!
Liksom som så här, nej men du är för fin för de här
ja.
Mm. Huskatterna som bara stryker runt.
Och likt den förtryckta katten har vi ett schema. Så här kommer introt.
Hörrni, ni ska vara varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Medis Radio. Podcasten om all typ av möjlig fin och full kultur. Vi åker vidare, va? Det är fortsättningsavsnittet på förra veckan. Vi har samma gäng i studion. Vi har ju Theo Tapper.
Jajamän, jag är här.
Ludvig Lundberg.
Ja, men det är jag.
Panos Tetufexis.
Jajamän.
Tet står för panda. Ifrågasätt inte det.
Okej.
Och återigen som gäst David Masko.
Trodde aldrig skulle hända.
Du att du som vi, det är etablerat att vi spelar in 2 avsnitt i taget. Men alla vet om det, men det är så snopet ifall det så här, jag förstår om någon kommer till det senare avsnittet för så här, ja men jag kunde inte komma, men jag kom till det senare, jag hade business. Mm. Men om det är någon som är så här, ja alla är med men inte en person, den fick gå hem. Ja.
Vad hände i pausen?
Ja, exakt.
Drama.
En sån situation har vi inte.
Mud wrestling.
Ja, precis. Ja, men jag och David, vi tog ett varv ute på gården. Vi cirklade varandra och sen kom vi fram till att vi skakade hand och gick vidare.
Mm. Ja.
Man kan faktiskt ha olika åsikter.
Mm. Moget, det händer. Moget. Ja. Titta vad vi kan.
Vilken blick jag fick.
Nej, det var inte, jag tittade på dig men tittade egentligen genom dig.
Ja, och det
syntes.
Det syntes, men det kändes också som ett personangrepp. Jag vet inte hur jag ska säga det.
Det är väl de ögonen jag har. Hörrni, vi har en dagordning. Vi ska
börja den här veckan också.
Ja, det har vi. Vi ska börja där vi avslutade förra gången och få prata om pojken och hägen.
Oh.
Ja, men vi kan inte gå härifrån utan att ha gjort det. Theo måste få veta vad det här är för en konstig liten rulle.
Ja, hur har det gått?
Jo, det ska du få se. Utöver det så ska David få prata om Against the Storm. Det ska bli jättekul för dem. Theo, du har varit och sett en pjäs.
Ja.
Du har den finaste av finkultur.
Ja.
Jag höll på att skryta om att jag hade läst en bok.
sånt gillar vi inte.
Nej, men det gör ju Panos på daglig basis. Så det är inte att skryta om.
Läser böcker eller skryter om böcker han har läst?
Läser både böcker.
Och. Varför outar du mig om att jag är nörd?
Du, det är lite sent. 138 avsnitt in. Du har sett The Caucasian Chalk Circle.
Ja.
Sen så, fan, alltså jag blir ju till med bara av att tänka på det. Vi ska få prata om Turnip Boy Robs a Bank.
Woo!
Panos, Martin, Ludvig, vi har fått spela igenom det här och vilken upplevelse det var. David, du vet inte vad Turnip Boy är alls, vad för franchise.
Ingen aning.
Nej, hur kul kan det vara på en skala? en liten rova.
Inte Radisa.
Nej, det är väl Radish.
Ja, Palsternack?
Nej. Jag tror fortfarande det är rova alltså.
Ja.
Vi kommer till hur kul det kan vara.
Ja, men man kan alltid ha roligt.
Oh ja. Vi kastar oss in direkt på Pojken och Hägern. Här jag har med Sakis senaste rulle, Studio Ghibli, ännu en, jag kan introducera som det, ännu en knarkig film. Ludvig, det här är din första Studio Ghibli-film.
Det är den.
Ursäkta?
Jag har inte sett en enda
Studio Ghibli-film. Och du går in på den här?
Yes.
Mm. Jag har
Jag har sett de första 20 minuterna av My Neighbor Totoro, tror jag.
My Neighbor Totoro.
Känner vi igen det?
Nej. Totoro hade inte dykt upp än.
Nej.
Det var fortfarande bara liten tjej, trädgård, någonting hus.
Okej.
Okay. Yeah.
Och då ska vi också lägga till att det är alltså jag, Martin, Panos och Ludvig som har sett den här. Theo, du är nyfiken.
Jag är nyfiken.
Hur är din relation, David, till Miyazaki-rullar?
Jag har sett dem och jag förstår dem inte riktigt. Så jag är inte så stort fan faktiskt.
Ja, okej. Okay. Mm. Är det en kulturkrock? Är det så här, du kan inte... Det är en konstform du liksom inte har greppat, typ?
Ja, men jag tror definitivt att hur sagor berättas från den andra delen av världen inte går ihop med min förväntning av hur sagor ska vara.
Ja, jag känner igen den här känslan.
Jag respekterar också att du har gett några chanser. Det är många som bara ger upp direkt, liksom. Och det är helt okej att säga att nej, vet du vad, det här är inte för mig.
Så att jag har inte sett filmen.
Nej,
nej, inte jag heller. Vi får se om jag gör det.
Jag ska vara tidig och säga att jag tror det kommer vara svårt att sälja in den här till någon som är skeptisk. Så okay. Att, är du skeptisk, Theo, eller är du så här försiktigt positiv?
Nej, jag är nog mer skeptisk. Jag har varit skeptisk på de senaste rullarna som har släppts.
Vem vill dra storyn?
Alltså, jag skulle vilja göra den bara för att jag vill kunna förmedla hur pass svårt det är att följa den.
Okej, okay, max 300 ord.
Absolut, max 300 ord. Vi får följa en pojke som följer med sin pappa till en ny stad efter att den gamla staden blev
bombad under kriget,
hans mamma gick bort.
Andra världskriget.
Sad boy, ny plats. Han är lite rebellisk för att hans pappa har gift sig med sin frus syster. Det sägs inte helt explicit, men det är väldigt tydligt att de har gjort det. Han blir doted on av 8 mormödrar, gamla asiatiska kvinnor som bara finns där i huset. Han är rebell, han är ute och utforskar, han hittar en stor fågel arg, stor fågel elak. Han försöker veva med fågel. Fågel flyger in i ett torn och säger haha, come get me scrub.
Den säger nästan bokstavligen haha, du är dålig, come get me scrub.
På engelska voiced av Robert Pattinson, fortsätt.
Ja. Pojke agro, pojke gör Minecraft och bygger pilbåge. Ska försöka jaga fågel. Kommer in i ett hus, tar med sig en mormor. Kommer in i tornet, tar med sig en mormor. Fågel visar sig vara man i fågeldräkt. Very disturbing. De ramlar ner genom golvet. Nu är de i drömvärlden. Och vi tar oss väldigt hastigt mellan typ 15 olika scener. Eller inte scener, men settings. Och allt det här avslutas med hej, very good, tillbaka i riktiga världen igen. All is well, pojken gillar sin adoptivmamma igen.
Du drog hela filmen, det var ju bra. Men det är också viktigt att nämna att de drar in i tornet som är på familjens ägor, because reasons. För att mostern, alltså pappans nya fru, hon är försvunnen. Och det är ganska tydligt att hon är tagen in i det här tornet.
Ja.
Av storken eller av okänt?
Av okänt, men antagligen har storken en finger med i spelet.
Okej. Det här var inte Nils Holgersson.
Nej, det är inte Nils Holgersson. Och det är heller inte vad jag väntade mig. Jag väntade mig att det här skulle vara en film om pojke vevar mot en häger på ett gods i 2 timmar. Jag väntade mig inte Alice i Underlandet.
Nej.
Men det var vad jag fick.
Den här filmen är ju i egenskap av att inte ha sett några Ghibli-filmer tidigare, så tycker jag att den här filmen, varje setpiece är fantastiskt vacker. Det är jättefint animerat och det är liksom väldigt expressive, men det är typ ingen koppling från en scen till nästa. Det är, ni pratade om hur i Poor Things de säger nu ska vi till Aten och så får man en big title card Alexandria. Här säger de oj, nu är det morgon. Scene break. Nu är vi på en annan plats. Vänta, skulle vi flytta på oss? Ja, det skulle vi. Bra, då vet jag det. Vad ska vi göra nu? Ja, men nu ska vi in i det här huset. Varför ska vi in i det här huset? Det finns en gryta där inne. Ska vi ha den där grytan? Ja, jag tror det. Men vi ska in i huset i alla fall. In i huset. Oj, där var det en massa gökar. Eller vad fan det är för parakis, tror jag.
Ja, parakiter.
Ja, parakiter. Ja, vad gör de här? Jo, men de har ett helt jävla kungadöme, förstår ni. De här parakiterna.
Parakiterna har en Mussolini.
De har en liksom Birdolini där som... Som de då ska mucka med, tror vi. Men det var inte jätteviktigt att mucka med honom, för nu går vi och gör lite andra saker här ett tag. Och nu hittade vi mostern. Och var ju hon? Ja, men hon var inne hos parakiterna där. Och de försöker typ rädda henne, men ändå inte. Och sen så ska de spela schack. Nej, de ska spela jenga med en gammal gubbe. För gamla gubben, det är han som håller uppe den här världen. Tror vi. Men han letar efter en... Det är
också Narnia, ska
jag säga. Ja, men storyn är... Den är vild. Och jag vet inte om det här är standard för Studio Ghibli eller om den här är vild även för Studio Ghibli standard.
Alltså det känns från de jag sett tidigare, den startar oerhört klassiskt Studio Ghibli.
Ja, verkligen.
Setupen är i princip samma. Det är efter krigstiden.
Det är inte så efter krigstiden.
Det är pågående
brandbombningar av Tokyo.
Okay, ja, men ja. Då är det lite tidigare än många andra.
Ja.
Men fortfarande liksom där det är, familjen flyttar ut på landet. Det är något nytt i familjen, någonting obekvämt. Barnet känner sig inte riktigt liksom hittat sin roll på grund av omsättningar, går ut och utforskar och vi får se en fantasitolkning av situationer för att förmedla sensmoralen.
Och här har jag min... Det här vi tar ett steg tillbaka. För jag är inte bombsäker på det. Även om strukturen du nämner är väldigt typisk för Studio Ghibli och för Miyazaki överlag.
Ja.
Och jag håller med att det går att tillämpa. Det går verkligen att titta på den här filmen på 2 sätt. Ett sätt är saga. Alltså, det är en japansk version av Glaspärleresan. Martin vet vad jag pratar om.
Theo med. Han läste den först.
Det är bra grejer. Det är en bok skriven av Maud Mangold.
Hilfe.
Det är en väldigt...
Det är good shit.
Det är en fantasybok för 10-åringar. Det är precis vad det ska vara.
Ja.
Antingen så är det japanska Glaspärleresan. Eller så är det att pojken försöker liksom finna sig i situationen där moster är nu adoptivmamma och mamma är död och jag är någon annanstans.
Ja.
Och de här ligger så nära och så långt ifrån varandra samtidigt att det mycket väl kan vara båda. Eller så kan det vara någon av dem och absolut inte den andra. Och det är jättesvårt att säga om det här faktiskt är en, du vet. Alltså just det här, är det en fantasifull tolkning av hans emotionella processer? Jag tror inte det. Det som också är intressant är att Miyazaki har gått ut och sagt att det här är den mest självbiografiska filmen han har gjort någonsin.
Det finns väldigt bra svamp i Japan.
Vad sa du?
Det finns väldigt bra svamp.
Det är jävla bra svamp i Japan.
Ja, man.
Det där är inte Japan, Martin.
Och det är det som kind of leder mig åt hållet att han har plockat med sig tankar och koncept som var sagolika i hans barndom och kanske bara skrivit en saga.
Ja.
Jag drog ett jättebra skämt som ni inte hörde. Det är okej.
Det är okej.
Det är okej.
Konsensus.
Jag hörde... Tumma upp, men försökte hålla minen och vara med i dialogen.
Ja, det är bra. Det är snyggt gjort.
Jag försökte vara lite professionell för en gångs skull.
Jag tror att det här potentiellt kan vara en av dem som bara är en saga.
Ja, men också det är väl... Man skulle vilja att, oavsett vilken det är, att filmen är tydligare med vilken det är så att man kan ha lättare att följa med.
Jag skulle honestly inte ens säga att det är mitt huvudsakliga problem. För om vi jämför, vi tog ju upp en jämförelse med till exempel Alice i Underlandet. Alice i Underlandet är väldigt tydlig. Är väldigt tydligt whimsical och all over the place. Och det är lite, det är liksom det som är grejen. Att Alice bara dras från plats till plats och hon förstår inte vad som händer. Och man följer liksom hennes confusion genom allt det här. Och man är väl medveten om att hon har en absolut acid trip just nu. Och det är bara hon som drömmer. Och det är fine. Pojken och Hägern är... verkar som att den utlovar en typ faktiskt sammanhållen story vid så många separata punkter och den öppnar upp så många delar där man tänker okej, det här skulle vara spännande om de kunde bygga på, men den gör aldrig det utan den hoppar vidare till nästa och så hoppar den vidare till nästa. Medan till exempel, det är så här, när vi kommer till Mad Hatter och Easter Bunny-scenen i Alice in Wonderland, det är en jättelodig romp i 5 minuter och sen är det så här, jag är fine, nu kan vi gå vidare till nästa. Oh, perfekt, nu gick vi vidare till nästa. Medan i Pojken och Hägern, då kommer vi till exempel en av de första scenerna. Det är något stort stenblock och det är något mörkt vidunder under där. Och pojken blir räddad av en yngre version av en av de här gamla tanterna. Och sen så åker de på en båt till ett stort skepp där det finns massa roliga, massa typ vita blobs som de ska typ ge mat till. Och det här är jättemysigt. Och jag sa, jag hade velat se lite mer av det här. Jag vill se, så här, vad är anledningen till varför har vi blivit vän med de här vita blobbarna? Det verkar ju roligt.
Psych, vi går vidare. Men ja. Boris, du vet, allt det här, det var viktigt.
Ja,
men för mig är det lite det som... de filmer jag har sett om Isaac, så är det finns den här rika worldbuildingen som de har. Mm. Men för alla karaktärerna är den självklar.
Mm.
Och det förvirrar mig. För man har ingen person som tar en genom worldbuilding. Eller skulle ni säga att liksom det är fallet här?
Absolut.
Det
låter liksom. Absolut. Och i den här filmen så är han också, han är väldigt tydlig med att han worldbuildar inte för din skull som tittar på den. Mm. Det är ännu mer så än i andra filmer.
Okay. Alltså, för i många andra filmer så det läggs många separata trådar och något som jag brukar uppskatta är att så här, nej men, karaktärerna förklarar inte grejer för att förklara för tittarna utan om en karaktär frågar så förklarar den för karaktären, inte för tittaren. Mm. Men oftast brukar det ändå så här, det läggs ut lite trådar och de vävs ändå ihop i slutändan så att man ser lite hur det passar ihop. Det blir en helhet av det.
Det gör det definitivt känns det, inte i den här filmen.
Här känns det som man bara drar fram massa trådar och sen bara slänger dem på bordet. Mm.
Nej, men det man gör är att du som tittare är absolut lika disorienterad som pojken är. För ni är båda på ett främmande ställe. Han vet inte riktigt vad det är som pågår in i tornet. Du har ingen aning vad fan det är som pågår in i tornet. Hoppen är väldigt jolting.
Mm.
Det jag tycker är fint, den gemensamma tråden de håller. För vad det är gammelfarbror som är arkitekten för tornet. Som är någon form av lite mystisk figur som typ kinda inte gillar att tiden passerar och att han blir gammal. Mm. Så att han bygger ett torn där tiden arbetar annorlunda. Ja. Och sen återfår man i ett par berättelser dels om hur pojkens mamma i sin ungdom gått in i tornet. Försvunnit in i tornet i typ 6 månader. Och sen bara dykt upp igen. Och så får man också veta att en av tanterna själv gått in i tornet vid sin ungdom. Och det är ju precis de karaktärerna han träffar in i tornet, för där inne är allting samtidigt.
Mm.
Och så får han en chans att träffa sin mamma och varna henne för att hon kommer dö i brandbombningen. Men det spelar ingen roll, för finns tornet på riktigt? Har det som hände där inne några konsekvenser? Nej.
Men vi har Birdolini.
Vi har Birdolini.
Ja, men det är alltså, det. Min poäng är allt det här sker ju samtidigt.
Ja.
Samtidigt som vi har, oh, titta här, vad snyggt att han har sprängt in de här karaktärerna. Oh, vad fint. Det är fortfarande en whimsical historia. Vi får se coola platser och hjärtgripande. Mm. Fågel.
Alltså, det här är ju jävla mycket fågel.
Har man någon som helst fågelskräck så är ju det här en katastrofal film att titta på.
Nej, jag har inte ens fågelskräck och jag var ändå obekväm. Därför att de här fåglarna var oppressively fågel. Nej, men det var liksom
jävla
det här.
Jävla fågel.
Nej, men för grejen är vanligtvis när man... Det är någonting med de här. De är jätteridiculous. Men de tas på fullt allvar. Vilket det blir någon sån otrolig... Det är svårt att förklara det, men jag blir inte rädd för dem, men jag kan inte riktigt skratta åt dem heller. För de tar sig själva på fullt allvar, men de är också stora, tjocka parakis.
Jo, men parakiterna är ju människoätande, det är därför de tas på allvar.
På tal om att ta saker på allvar nu, jag ser helt vad du menar här.
Ja.
Men kan vi prata lite om Robert Pattinson? Kan vi prata lite om hägen i filmen? Hur mycket skulle ni säga, Theo och David, att vi har nämnt hägen som ändå är halva titeln?
Alltså, han åkte in i tornet. Han var ju starten till varför man hamnar i tornet.
Yeah.
Mm. Vad händer? Sen har jag inte hört så mycket.
Jag tänker mig att är det supporting sidekick på något sätt?
Knappt.
Okay.
man tror att han ska vara det, men sen har vi än en gång de här hårda scenövergångarna där man blir till lite återställer, och då är han helt plötsligt, och man bara, oh, okay, ja, men, och så säger liksom typ ja, men, gammelmormorna, men du ska följa med pojken, och man bara, ah, här har vi det, pojken och hägen, du ska följa med. Var är hägen? Han försvann. Nu är det fågel istället. Och så är det fågel ett tag, och då tänker man, ska hägen komma in och rädda honom? Nej. Det är hans mamma som kommer in och räddar honom istället. Och hans mamma har eldkrafter, vilket är extremt jävla skevt, för hon kommer dö i en brand riktigt i livet.
Men det är därför!
Nej, pannas. Jag förstår kopplingen. Jag tycker mest att det är jättekul. Det är jätteskevt att hej, vi tänker påminna dig regelbunden om att det här som du tycker är coolt och som hon räddar sitt barn med är det som dödar henne i verkliga livet.
Jag såg den här filmen den 15 januari. Och det första jag gjorde efter att jag såg filmen var att skriva i vår Discord och bara kort sammanfatta filmen. Mm-hmm. För jag tänkte att det här kommer vara nyttigt en dag i framtiden när vi spelar in det här avsnittet. Mm-hmm. Så nu har jag dragit upp min spoiler-free sammanfattning nu när vi redan spoilat hela filmen. Och det jag skrev 19.56 på kvällen den 15 januari är: pojke går ner i underlandet för att ledda styvmor, blir deltagare i en fierce omgång av halv åtta hos mig, aggraverar fågelfobi, splish splash swish wash ayahuasca trauma bearbetat. Och det är nog fortfarande handlingen.
Ja. Nej, men speciellt den här swish wash ayahuasca, den talar väl för min uppfattning av den här filmen. För det som jag tror att det som skilde mig och Panos och Martin, eller jag och Martin håller typ med varandra här.
Ja, det gör vi.
Men det som skiljer oss från Panos var att vi tyckte att den här filmen behövde ha en mer, alltså den utlovar så många potentiellt intressanta trådar som Theo pratade om tidigare. Men den gör inget med det. Och det är så tråkigt. För en fever dream kan vara en underhållande fever dream, men den är inte underhållande på samma sätt om den utlovar massa spännande saker som den sen bara sopar under mattan.
Jag tycker ju precis, vilket tema vi har idag, vilken dag det här är. Jag tycker det här är en resa före destinationsfilm. Jag tycker den är helt underbar att titta på. Jag tycker absolut inte den levererar någonting, utan den säger snarare fuck you för att du förväntar dig något.
Tänk vad jag kände mig träffad av just det.
Och det kan man, jag förstår varför man kan tycka illa om det som tittare. Mm. Jag fattar också absolut så här, jättedålig Miyazaki-film att gå in på som första film.
Mm.
Om man till och med har svårt för vissa av hans mer konkreta filmer, då är den här bara ett nej. Rakt av. Jag tror att jag behöver se den en gång till för att landa i den. För att jag tror att det var...
Vill du det?
Ja, jag vill faktiskt det. Jag tyckte den var jättetrevlig att kolla på. Men det är rörigt. Det kan jag inte undgå. Och jag tror att den kanske var lite... Alltså, har man känt positivt första gången, då är den för rörig för att bara se en gång. Man ska nog se den en gång till. Jag kommer kolla på den en gång till. Jag tyckte om den. Men den är konstig.
Det är en skillnad mellan att... För absolut, man kan se det som att filmen säger fuck you för att du försöker se en mening med det här. Men då känner jag, men i så fall, om det inte ska finnas en mening med det, varför inte bara gå all out whimsical?
För att det spelar ingen roll vad du känner kring den balansen eller kvoten. Miyazaki berättar den här historien precis som han vill.
Mm.
Och den kommer absolut inte passa alla.
Nej.
Och det kanske också typ kinda är lite... Jag tror att det kanske är lite förutspått i hur han har gjort den. För att han var väldigt tydlig med så här, den är rätt autobiografisk, den är rätt fantastisk, den är lite weird. Han har inte sagt att den är weird, men du vet så här... Mm.
Men han
mer eller mindre sa, jag gjorde en film för mig, inte för tittarna.
Kanske lite så. Och jag tycker det känns.
Jag lät honom göra det med A Wind Rises. Och den var inte heller bra. Måste han göra två autobiografiska...
Tyckte inte du om A Wind Rises?
Nej, den är skittråkig.
Ja, men det är
okej att den är det för en autobiografisk film. Han får göra det, men han får gärna inte göra det två gånger.
Det är väl också lite så här, bara för att han gjorde den för sig själv så behöver inte det invalidera det faktum att han kan göra det underhållande.
Du vet att The Wind Rises inte är autobiografisk, va? Den biografiserar Mitsubishis grundare.
Det är en biografi men inte...
Ja, förlåt, ja. Så är jag autobiografisk.
Ja,
ja, förlåt.
Det är ordet vi har slängt med oss under tidigare bitar av diskussionen.
Ja.
Det är inte konstigt en låg.
Jag ber om ursäkt.
Ja.
Två biografier.
Ja.
Men båda känns som att den är inte för tittarna utan den är för... Jag tycker nog ändå att The Wind Rises är för Miyazaki. Jag vet inte om det är en film som är tillägnad Mitsubishis grundare.
Nej, men jag vet att den är grundad på en manga som han själv har gjort. Som också handlar, eller om den är, det är inte en grundare, en av Mitsubishis designer som gjorde något viktigt plan under kriget eller whatever. Och poängen är att jag tror att den kanske är tillägnad det japanska folket. Nej men det kan vara en av de här biografierna som är en del av deras nationalromantiska självberättelse. Jag tyckte inte den var dålig, men jag tror nog den kanske går förlorad på mig också. Alltså, ja, hur som helst.
Ja.
Jag tror så här att vi behöver ta och wrapa upp diskussionen om Pojken och Hägen.
Ja, men vi verkar ha hamnat lite i en cirkel.
Ja, jag tror det också. Jag vill likna den här filmen med två andra Ghibli-filmer. Det här är en blandning mellan Legender från övärlden och The Cat Returns. Båda riktigt dåliga.
Så vad resulterar det?
Storsäljare Martin.
Vad resulterar det i för slutgiltigt betyg då?
Kul att du frågar. Det här får en femma av mig. Fem av tio gäddor. Det här är inte en film man behöver se.
Men man kommer, alltså...
Nej, först Ludvig, inte mig.
Nej,
först. Men femma är ju fortfarande så här... Är den på kommer jag inte stänga av.
Nej, men det är väl också för att den är ju fin att titta på.
Ja, precis. Jag menar, alltså, du skulle lätt kunna sätta dig och titta... Alltså så här... Nu...
Du lät mer
det här
negativ.
Är en SAP-film.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och
ja.
Sen blir det reklam och du bara... Nej, nu sappar jag till något annat.
Ja, men det kan jag försöka. Det kanske.
Jag tror också så här... Går man in... Nu vet ju du att du inte ska förvänta dig en röd tråd här.
No.
Det tror jag gör väldigt mycket.
Hade jag betygsatt den på väg ut ur biosalongen hade jag kanske sagt en 7. Kommer säga en 9.
Hoppsan. Är du bara, alltså, sätter du dig på tvären nu eller tycker du att den är så bra?
Nej, jag tycker dels att den är bra. Jag tycker också att den gör sig bättre bearbetad bara.
Oj.
Men då
oj. Ja.
Men jag känner det är en 9 med en sån här asterisk inväntar att du har sett den en gång till.
Jag kommer kolla på den en gång till. Då kommer jag säkerligen sänka betyget.
Ja. Men alltså, troligtvis en 8.
Troligtvis,
ja, men så abstrakt att den blir genius liksom.
Potentiellt. Den är framförallt väldigt trevlig att titta på. Jag hade en jättetrevlig bioupplevelse.
Jag är jätteglad för din skull.
Men det vill också säga, jag menar, Blue Planet är också trevligt att titta på. Men då är det också engaging liksom narration. Och,
du behöver inte göra dig dum bara för att du inte håller med mig.
Wow.
Det finns ingen jämförelse mellan Blue Planet och
Our Planet. Det finns en jättebra jämförelse.
Så han inte Blue Planet?
Jo, men det är inte det den heter.
Den heter
du väl tänker
Blue.
Väl på Our Planet?
Jag menar Blue Planet som i...
Den blåa planeten, du vet Attenborough-guidaren genom naturbilder.
Ja.
Han
planet.
Jämför Blue Planet.
Ja. Our Planet.
Blue Planet heter han.
Ja, Blue Planet är en uppföljare.
Det är en uppföljare som är... En...
Blue Planet är vattenbar.
2001, Blue Planet.
Du har ju Planet Earth. Visst är den planet?
Är alla Attenborough...
Någon är Neil deGrasse Tyson eller vad fan där också.
Jag tycker det är ointellektuellt att jämföra den här filmen med en naturdokumentär.
Nej men för Panos, min enda poäng med det.
Det var
är
mycket
att...
fåglar alltså. Det var...
alltså, och om vi verkligen ska kolla på naturen så är ju fåglar ganska fientliga.
Nej men för det jag menar med det här är ju att den är också fin att titta på. Att någonting är fint att titta på säger ingenting om vad det är för typ av film. Det säger vad det är för typ av liksom, visuell upplevelse, och det är inte samma sak som att säga att ah, det här är automatiskt en bra film för att den är fin att titta på.
Jag tycker den är välgjord också. Jo, jag har argumenterat
för det. Det är fine. Jag ville bara det var det enda jag ville säga med just det här att ja, men det är någonting man kan sappa förbi. Att så här, man kan, jag skulle kunna sappa förbi Blue Planet även om det är fint att titta på, för att jag kanske just då söker efter, men jag vill se en film. Jag vill inte se bara någonting fint att titta på.
Det får stå för dig.
Mm. Ja. Jag är ju väldigt nyfiken på vart du landar i för betyg.
För jag landade ju någonstans lite mittemellan. När jag gick ut ur biosalongen hade jag typ gett det här en 4,5. För jag kände mest bara, jag förstår inte grejen. Vad ska jag känna just nu? Speciellt därför att jag gick med kollegor som alla var stora Miyazaki-fans. Och så liksom, oh wow, det här var liksom... Men jag lyckades få medhåll från min chef som sluter upp bredvid och säger man hade behövt lite svamp för att se den här filmen. Och jag känner, ja, men exakt det. Därför att den här filmen kändes bara som en fever dream. När jag har fått smälta den lite, ta in potentiella budskap, jag kanske höjer den till en 5,5, en 6. För liksom, för jag tror att hade jag kollat på den första gången med lägre förväntningar på narrativet, hade jag nog tyckt om den mer. Men jag tyckte verkligen, men okej, den bygger ju upp så mycket här, någonting måste väl komma från det. Någonting i alla fall. Visst att lämna några liksom lösa trådar för worldbuilding, men någonting. Men den gör inte det, så jag hade velat ha mer. Den utlovade något mer än vad den gav mig.
Och det är så mycket vi hinner säga om Pojken och Hägen, hörrni. Den går ju inte längre på bio, va?
Jo, det gör
den. Den gör det fortfarande. Mm. Jag blev lovad att säga, den går bara en helg, Martin. Vi måste gå se den på premiärhelgen. För sen kommer den inte gå i Sverige med Cecilia. Och nu har den gått i flera månader. Jag bara, fan.
Jag tror, den går fortfarande i utvalda biografer. Ja, mycket matiné, tror jag.
Ja. Mm. Ja, matiné är ju svårt för oss som jobbar. Men,
det här är dock en matinéfilm. Alltså, fan vad det här är smal. Alltså,
smal bio.
Smal bio, mm. Ja, mm. Absolut.
Hörrni, vi måste gå vidare. Så David, du ska få gå in i rampljuset igen och prata om Against the Storm.
Jajamän. Är det någon av er som känner till spelet sen tidigare?
Jag har gjort ett tappert försök att läsa 5 grejer om den. Och orden jag läser går inte ihop. Så jag sitter bara här och väntar med spänning.
Ja. Mm? Nej, men det här är nog ett spel som flyter under radarn för de flesta. Mm. Oförtjänt skulle jag säga. Det är då ett roguelike city builder.
Exakt, vad fan betyder det?
ja, men roguelike är ju eller city builder genren är ju
SimCity.
Ja, men exakt. Och grejer. Mm. Ja, men du bygger upp saker, det är liksom, det finns väl de största spelen där från nu har vi blivit de här typ ingenjörstunga Factorio-spel och liknande som bara handlar om att
City Skylines och sånt.
Ja, men exakt.
Nej, men Factorio, alltså bara bygga så effektiva system som möjligt av olika saker. Oavsett om det är motorväg eller om det är liksom tillverkningsband.
Exakt. Och, men spelet, eller genren i sig, kommer mer från en punkt där det var att bygga upp samhällen och liksom så. Men folk upptäckte att om man bara tar bort liksom temat över det och bara fokuserar på siffrorna och Excel-arken, så blir det mycket roligare, för det är det folk gick igång i som spelar om spelen.
Nu blev jag livrädd. Är det här ett spel om Excel-ark? Är Against the Storm ett Excel-ark-spel?
Det är det som är magin.
Det är en magisk Excel.
Nej, för att de använder roguelike, inte för att indie-spel slänger roguelike på allting, utan för att roguelike för att lösa alla problemen som citybuilder-spel har haft genom åren. Det här är liksom, de har plockat rätt element för att faktiskt lösa problem som att jag inte gillar citybuilder-spel.
Och vad är det här för problem?
Excel-ark.
Om jag får gissa lite, de har lagt in en time limit och så startas, alltså din stad förstörs och sen måste du starta om.
Men vi kan börja i en annan ända så kommer vi dit. För liksom hela premissen av spelet då är att man spelar Viceroy, vad det nu är på svenska. Det finns ett kungadöme med en queen som men det verkar inte vara en snäll queen på något sätt. Men det här kungadömet liksom är i en fantasyvärld.
Ja, men det är någon riksmarschalk-ish.
Ja, men något sånt. Ja. Och det här kungadömet är då liksom i en fantasyvärld som då periodvis är utsatt för en extrem storm. Mm. Så att det här kungadömet då är alltid against the storm på så sätt. Och vad som händer då att den här stormen kommer och går. Och när stormen försvinner så måste vi ut i kungadömet och försöka få resurser så att vi kan överleva nästa storm.
Mm.
Det här är liksom det man gör liksom mellan citybuilder-delen.
Får jag snabbt fråga, när kom Against the Storm ut?
Det har varit Early Access i ett gäng år. Det releasades för bara några månader sedan.
För jag får jättemycket Frostpunk-vibbar.
Ja, vi kan... Det finns väldigt stor skillnad från Frostpunk. Jag har spelat Frostpunk, så kan absolut se vad skillnaden går där sen.
Mm, mm.
Men så då är helt enkelt att vad du gör då är att ja, men det har varit en storm, allt utrotat. Nu ska du ut då på Queens. Liksom, så här, nu hjälp oss lyckas. Och då ska du etablera ett settlement. Och det är nu du kommer in liksom i den stora delen av spelet, vilket är citybuild-aspekten. Men de som kan sina roguelikes, roguelike förvirrar inte.
Jag vet vad en roguelike är, jag visste bara inte hur det gick ihop. Ja. Ja. Mm. Ja. Vill också påpeka att det heter vicekung på svenska.
Vicekung?
Fantastiskt.
Ja. Vicekung. Ja. Alltså, det måste jag lära mig, det låter ju fantastiskt.
Jävla konstigt. Ja.
Nej, men, och vad som händer då är att du är rätt ute där med att det finns en tidsaspekt.
Ja.
Och så att vad som händer är att först och främst det finns lite biomes. Mm. Så du kan välja lite vart du väljer att placera din settlement. Så det finns en liten strategi där. Och sen får man välja lite startresurser. Och det här är en fantasyvärld.
Mm.
Och det finns, så man spelar liksom djur. Eller det finns olika djurarter som finns i det här kungadömet. Inklusive människor av någon anledning.
Vi är väl ett djur?
Ja. Det har du helt rätt i.
Ja. Okay.
Som sagt, djurarter. Men så att man kommer till det här settlementet och bland det första som händer är att drottningen kommer då ha request, att vi måste börja skicka saker till mig.
Ja.
Och då är det funkar så att man väldigt tidigt, man får oftast 3 stycken request och du får välja en av 2. Och det är typiskt sett få resurser. Liksom, ja. Skicka en viss mängd plankor, se till att eller skicka pengar eller något sånt där.
Mm.
Och det är första delen då med ett problem med City Builders är att du kommer in, vad ska jag göra? Här får du direkt liksom riktning på vad du ska göra. Här har du 3 tasks, välj en av 2 gånger. Ja. Sådär, så får du så att du har en direkt riktning vad du vill uppnå i spelet.
Ja,
så
men också du har short term goals specificerat, inte bara jag behöver få upp happiness över hela stadens livscykel.
Mm, exakt. Och där är det också väldigt bra att de tydliggör också det långsiktiga målet. För målet är, om jag kommer rätt namn nu, så ska du få en viss mängd prestige. Så att det påminner mycket om Eurogames, om man har spelat det. Den tar definitivt inspiration av vad som gör att Eurogames funkar. Mm. Är att du har nästan victory points som du samlar på dig. De kan du aldrig förlora. Så målet är då att du ska få en viss victory point, då är du klar med en settlement.
Mm.
Sen finns det även Queen's Impatience, som då när det tar längre tid, saker går åt helvete, ja, men då, och om den går till max, då förlorar du.
Mm.
Och det är liksom väldigt tydligt liksom i GUI:t, så säger spelet. Så man säger, okej, jag ska dit, jag har de här små delmålen, okej, vad bra.
Ja, och jag har de här 2 högarna som jag vill fylla på den ena och se till att den andra inte blir för hög så det blir en balansgång.
Exakt.
Men det är också att veta att det är okej om hon blir upprörd ibland. För jag har en max liksom. Jag vill bara se till att jag alltid har en säkerhetsbuffert ifall jag sätter mig i en skit som kommer ta tid att lösa.
Exakt. Det är som spelat, du behöver alltid bara vinna med 1 poäng.
Ja.
Det här är ju så jag spelar City Builders. Jag spelar ju City Builders som en amerikansk stadsplanerare. De här 5 förorterna kommer få bo i ett träsk. För jag gillar motorvägen. Så fuck er glädje. Ja, där brukar man inte behöva balansera så mycket.
Jag menar, om man gillar City Builders för att gilla att bygga ett samhälle och göra det fint, det här är inte spel för dig. Det här är liksom den som får den ådran i att try hard, hardcore gamer i mig liksom. Ja. För att det här är spel som man verkligen kan bli bra på.
Och, David, det ja. Låter ändå lite resultatdrivet.
Otroligt resultatdrivet. Ja, det är nog det mest resultatdrivna som man kan ha faktiskt.
Ja. Kul att höra.
Jag väntar fortfarande på där det här ska skilja sig från Frostpunk. Mm. För just nu, ju mer du säger desto mer låter det här som Frostpunk.
Ja, men vi slänger in lite mer urgenet. Det finns jättemycket mekaniker i spelet, men det är inte överväldigande. Men vi kanske, jag försöker täcka det viktigaste, och så finns det mycket annat kvar som ni kan upptäcka när ni sen spelar det här lilla, den här lilla pärlan.
Bra pitch, bra pitch.
Men, men en stor grej är då att, okej, du får dina orders från Queenen, men sen får du också, det finns något namn på det, men du får ju nya byggnader. Du börjar som typiskt sett, typ inga byggnader. Och när du då får viss prestige, så kommer du få en, du får välja en av dessa tre byggnader. Och alla byggnader på något sätt har att göra med att få resurser eller producera någon resurs.
När du säger välja, är det alltså att, så här, att nu har du en ny building stage, du får bara bygga en av de här, den byggs automatiskt typ?
Nej, utan det, du öppnar liksom det blueprintet så du kan bygga den byggnaden.
Och då får du inte komma åt de andra två?
Exakt. Det kan vara så att de dyker upp i en draft i framtiden. Så. Okay.
Mm.
Men just det här att... För en sak, om vi just tar det här med Excel-spelen, så är ju att vad roguelikes... Vad jag älskar, för roguelikes är en av min favoritgenre of all time. Och det är för att... Jag är ju ingenjör. Alltså jag gillar ju math and stuff.
Ja. Excel-ark.
Men jag avskyr när jag ser att det spelar ett matteproblem. Jag vill spela ett spel, jag vill inte sitta... Alltså, men typ, du spelar Factorio bäst genom att du öppnar upp Excel och inte spela spelet.
Ja.
Det gillar inte jag. Men roguelikes gör att eftersom du inte har komplett information så kommer du utsättas för val lite då och då. Och, men du vet inte liksom vad blir nästa val, utan du måste gå på intuition. Du måste ha någon känsla av vad är ett bra val i det här tillfället.
Jo, men du har inte the perfect build, för du vet... Den är randomized, så att du vet inte alltid vilka möjligheter du kommer få i framtiden. Så att
exakt.
Vad du tror kanske är ett bra val, kanske jag fick ett liknande val som ger mig samma eller liknande resurser vid ett senare tillfälle. Jag borde ha valt något annat så att jag var mer diverse i min liksom, resource gathering. Eller vad man säger.
Exakt, och men alla byggnader har att göra med resurser. Och det kan vara så att den här byggnaden, den är liksom... den har tre stjärnor, vilket är högst, är att producera metall exempelvis.
Ja.
Ja, men vill du ha det eller vill du ha en farm? Men då säger jag att jag har ju hittat någon farmland eller någon soil som jag kan faktiskt använda farmen.
Mm.
Så det avgör ju liksom huruvida det är intressant. Eller typ i den här biomen, ja men här är det liksom poor med soil. Så det kanske inte är bra val att ta farmen. Men jag har ingen nytta av metallen. Men jag kanske vill försöka använda den metallen i framtiden då, eftersom jag väljer det valet. För jag tror inte på farms. Och det är sådana val man sitter med hela tiden. Men, och nu börjar komma för att skilja sig från Frostpunk, är att du börjar liksom, det är ganska klaustrofobiskt i hur det här spelet är. Liksom, det är ju träd överallt. Och liksom, du hugger ner träden för liksom expandera vart du kan bygga. Du kan knappt bygga någonting i början. Och hur hugger man i träd? Jo, vi gör Dungeon Keeper style. Så du markerar ut liksom vilka träd och sen går de och hugger ner träden. Och du får den här lilla... att du liksom, det är fantastiskt att vara till den lilla detaljen från Dungeon Keeper där. Men, och vad är det bästa i Dungeon Keeper? Det är inte... eller vad jag tycker i alla fall. Och det är ju när du öppnar och så hittar du någonting som redan existerar. Du hittar ett tunnelsystem, du hittar ett rum, du hittar någonting. Och det har de gjort så att i skogen så ser du, det finns så kallade glades. Och det är då öppna ytor. Mm. Och de innehåller alltid massa resurser och en utmaning.
Mm. Mm.
Och en utmaning är någonting som kommer kräva att du får dit en viss... du får alltid ett val. Allting i det här spelet är val. Så du kommer antingen få typiskt sett... ge de här resurserna och få det här. Eller så ger de här resurserna och kanske mer få poäng. Det brukar vara en typisk avvägning. Och sen behövs en viss tid också för att öppna upp och lösa problemet. Mm. Så det blir mycket det här lite risk-reward. Att du vill öppna upp Glades, det är en jätteviktig del. Men du vill också känna dig redo, för det finns tre nivåer av Glades i difficulty. Så ska jag öppna en liten Glade, ska jag öppna en liksom dangerous Glade eller en forbidden Glade.
När du säger att det tar tid att lösa problemet, är det här ett problem som du aktivt själv sitter och löser då? Eller är det här någonting som du slänger resurser på och sen har du en timer som tickar ner liksom 10 minuter för en lång utmaning, 5 minuter för en kort.
Typ. Just det, så att i så många spel så är att en stor del av vad du assignar ju tasks till de
sina workers. Liksom.
Exakt. Mm. Och de kan antingen vara i byggnader för att hämta resurser, omvandla resurser till någonting annat i någon form av byggnad.
Men här är det att du typ assignar dem till en utmaning och så sitter de och proggar
exakt.
1% på den utmaningen.
Exakt.
Men då inte bidrar till resten av samhället.
Mm.
Exakt. Right. Och där är då och det som är så fantastiskt med det är att om man gillar Eurogames som är så här, typiskt sett handlar om att men om jag behöver få 5 av den här resursen. Det har jag inte. Jag har 3 sådana resurser. Men jag har 10 sådana här resurser som jag kan göra om till dem. Men jag behöver i så fall 12 stycken sådana för att göra det. Men om jag tradar 5 av de här sakerna så kan jag få ihop det. Så att man kan få de här lite pusslarna.
Det låter som Excel.
Men alltså det finns sådana små pussel. Men du kan inte knäcka liksom spelet i sig på det.
Mm.
Så den har ju den här aspekten av att ja, men du får de här små pusselutmaningarna hur du ska göra dina resurser. Och hur du löser problemet baseras på vad är det för någonting jag har byggt upp. Och på något sätt din strategi. Liksom jag tänker,
skulle man kunna säga att det här är mikroingenjör, inte makroingenjör?
Ja, men det ska jag säga.
Att du får ingenjöra dig på små grejer, men du kan inte liksom makroingenjöra hela spelet och solva det.
Exakt. Så att du kan inte komma in och ha en strategi från början, utan du tar, liksom, du gör det bästa med kandlingsvägen.
Ja, liksom the typical roguelike. Liksom, att, ja, men ja, man har en ungefärlig bild av vad man vill försöka göra, men sen får man bara anpassa sig.
Exakt. Och sen i det här då, så finns det en cykel i att det kommer en mindre storm fram och tillbaka som utsätter då för liksom att nu är det tufft. Och i det här då så ska man då ja men dels samla poängen och det som är bra för att om man bara tar en sak som happiness så är det typiskt sett i sådana här spel att ja men, de är subra och du får en negativ effekt. Och det enda du gör är att hålla dem uppe är att inte få en negativ effekt. Mm. Men här är snart om du då lyckas, om bävrarna är jätteglada, då får du prestige over time, så länge de är glada.
Oh så man, jag hade hunnit glömma bävrarna.
Men det är bara intressant då, för att de har ju 4-5 stycken arter då, som man kan ha i sitt settlement. Mm. Och de är så här, olika bra på olika saker, de vill ha olika typer av mat. Så att,
är det något man väljer när man bygger settlementen, eller är det någonting som bara finns där?
Du får välja början lite vad du tar och sånt. Mm. Men det är liksom så, det är mycket sådana här val som återkommer och och grejen är så, jag har spelat väldigt länge och jag återkommer det för att jag kan få hela Citybuild-upplevelsen på 2-3 timmar när jag kan spelet. Och det är fantastiskt att känna sig, jag börjar från ingenting, jag byggde upp någonting, vi klarade utmaningar, jag är klar. Det är den upplevelsen, så det blir den Frostpunk-upplevelsen fast på 3 timmar.
För när du säger det här med okej, men man samlar sina prestiges, man ska bli färdig med settlement. Är du alltså färdig med en omgång då? Eller finns det ett slut på det här spelet?
Yes, ja, men lite snabbt om det så är det... Så det är likt Slay the Spire att det finns ju liksom ett difficulty system för settlements. Och det finns utmaningar till det. Och de går liksom upp till 24 levels eller någonting. Och det blir väldigt svårt där när du kanske kommer upp runt så här 12-15 någonting. Och det är liksom, jag lär mig fortfarande saker om spelet liksom där uppe hela tiden. Alltid någon grej jag lär mig mer att förstå och tänka på. Och, sådär. Och det är det, roguelike som failar för mig är de som blir svårare, långsammare än hur snabbt jag lär mig spelet.
Ja.
Men här tycker jag att den prickar riktigt bra hur snabbt jag lär mig och vart utmaningen ligger.
En stark rekommendation helt enkelt.
Absolut.
Vågar vi få oss lite gädda kanske?
Ett par gäddor, absolut. Jag velar lite mellan liksom, om det ligger där. Alltså det är en 7-8 där omkring.
Ja.
Jag skulle inte våga slänga upp till 9-10. Alltså, jag ska säga, det är de mest väldesignade spelen på väldigt länge. Mm. Det är otroligt väldesignat. Alltså, inspirerande för många måste det vara.
Vad är det som håller tillbaka?
Alltså, jag är rädd för att ge för höga poäng i onödan.
Det är också en citybild. Det är en smalare genre. Men det är kul att föra någonting som ändå levererar samma känsla fast på kortare tid. För alla mina citybilder är... Jag satt 2 veckor och sen tröttnade jag och var så här, det är okej. Det är någonting jag skulle vilja göra bättre. Men nu har jag tröttnat så 18 jordbävningar så... och sen har vi installerat spelet.
Nej, men jag köper ändå att jag säljer den ganska kort. Det är en 8,5.
Jävla. Ja. Kul. På vilka plattformar finns det här?
Det har jag ingen aning om. Jag har spelat det på PC.
Då är det kanske bara PC och macOS kanske.
Det finns... Oj. Det var svårt att hitta av någon anledning.
Eventuellt eller Switch kanske?
Jag tror det är svårt med City Builders liksom.
Det känns som att du har liksom...
Jag vet inte hur grid-system...
Jag skulle inte vilja spela det med en controller.
Nej.
Det känns... Förlåt, men det verkar vara Steam och Good Old Games. Så att det är nog...
Är det, PC,
det är exklusivt PC än så länge i alla fall.
Ja.
Against Storm. Tack David. Theo, du ska få ta en liten kortis om finkultur nu.
Ja, nej, men jag var ju och såg en ung, färsk får vi säga kanske, bättre beskrivning, teatergrupp.
Nej, jag tycker inte alls du ska... Nej. Färsk är bara sämre.
Ja, men vet du vad? Äg det.
Ja.
En färsk teatergrupp.
Ja.
Nu är jag väl Theo.
Ja, nej, men alltså, de kanske inte har jättemånga pjäser under bältet, men de har gjort några. Och full disclosure, jag känner ju en av
skådespelarna.
Ja. Vilket var en av anledningarna till att jag var bjuden till att gå och se den. Men de hade satt upp den här. Den är en, jag tror det är väl den mest spelade tyska pjäsen.
Och efter i Sverige
av
så
vad?
Då, eller?
Ja, av
tyska pjäser.
I Sverige av färska teater.
Nej, alltså av
Tysklands Fanny och Alexander.
Ja,
alltså, okej, det är det.
Oh, ja, okay. För det är av tysk teater. Så är det här crème de la crème.
Ja.
Första uppsägningen var någon så här 1948-1950 där någonstans. Och jag tror att han Bertolt Brecht.
Det är ett namn jag känner igen, så det är kul.
Ja, nej, men alltså stor skådespelare, skrivare.
En sån,
ja. Ja, en sån skådespelare, skrivare, men de gillar jag.
Ja.
Den oerhört officiella titeln.
Han är alltså inte färsk.
Nej,
han är död och begraven.
Ja.
Berra.
Ja, nej.
Men han har ändå tagit en... Det här fick jag lära mig i pausen när jag gjorde en snabb googling. Men den är baserad på en gammal kinesisk teateruppsättning som heter bara The Shock Circle. Eller någonting på kinesiska, troligtvis.
Och det kanske är Kinas Fanny och Alexander.
Det vet du fan. Men den är från 1400-talet, så den är bra mycket äldre.
Det är fan mycket möjligt att det är Kinas Fanny och Alexander.
Ja.
Det kan vi inte bekräfta eller dementera.
Nej.
Men den heter alltså...
The Caucasian Shock Circle. Och utspelar sig... Oh, de sa namnet flera gånger. Så här, det är mycket svåra namn. Vi är ute...
Utspelar sig i Sovjetunionen.
Ja.
Ja.
Jaha, inte i Tyskland?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Alltså, för den är ju runt de här alla i stan. Cirklar.
Uralbergen.
Ja.
Mm.
Så det är ju liksom ute på bygden. Soldaterna blir inkallade. Mm. Och vi får följa en adoptiv mamma får man säga. Eller hon tvingas adoptera ett barn. För att kungen som regerar avrättad.
Nej.
Det är sorgligt.
Nej.
Drottningen flyr. Glömmer sitt barn.
Nej.
Prioriterar klänningarna istället.
Attans.
Som man gör.
Ja. Och alltså det är en väldigt... Det är en stor så här... Vi pratar mycket klass och hur liksom olika samhällsskikt... Och vilka roller man ska ha, vad som är prioriterat.
Klänningar över barn.
Ja, men det är klänningar, men också liksom så här...
Metafor, Ludvig.
Mm. Men också lite så här, vi måste fixa mjölk till det här stackars barnet. Folk säljer det för förskräckligt dyra pengar, bara för att det är svårt att få tag på. Det är mycket vandrare, det är mycket funnen familj, olika familjeband. Och sen så är det en ganska underlig rättegång i slutet om vem som är den riktiga mamman till barnet. Är det hon som har varit med och tagit hand och uppfostrat barnet? Eller är det drottningen som glömde bort barnet men har bra advokater och mutar domaren?
Tänker jag sticka in att det här är alltså det är förvånansvärt likt Godzilla Minus One.
Yeah.
Tillbaka till dig.
Ja. Det är också lite drama med att
Martin, skulle du säga att Godzilla Minus One är japansk? Alexander.
Kanske också.
Det vet vi att det är. Det är inte ens en fråga om saken.
Jag är också inspirerad av den här 1400-tals kinesiska pjäsen.
Mycket möjligt.
Vi har också lite annat familjedrama med att hon förlorar sig till en herre som måste, en soldat som blir tvungen att dra ut i krig när det blir krig. Och då hon har inte riktigt något äktenskapsbevis mer än att hon har fått ett halsband av honom. Och sen så börjar hon hitta någonstans att bo utan att folk letar och kollar snett på henne. Så hon lite panikgifter sig med en bonde som är sängliggande och döende.
Nej.
Sen tar kriget slut och man får veta, nej men han var inte alls döende. Han
bara maskade han bara sig genom kriget.
Ja, han tokfejkade för kriget. Ja. En fantastisk liksom bröllops/begravningsmiddag då man tror att han håller på att dö samtidigt som de gifter sig. Och sen så bara, kriget slut och han bara hoppar upp och är världens arsel. En liten dansnummer.
Jag sa.
Som inte hundra på om den är med i originaluppsättningen, men
du fick se det.
Ja, och var imponerad. En highlight.
Okay. Var du imponerad eller var du underhållen?
Jag var underhållen under det hela. Imponerad av dansnumret. Okay. Imponerad av vissa insatser. Vissa borde bli lite bättre på att projicera sin röst.
Ja, ja. Okay.
För det var vissa karaktärer. Sen är det också när det är folk springer mycket och man pratar inte mot publiken utan med varandra. Och det är väldigt lätt att rösten inte når fram, speciellt när det är fler som pratar samtidigt.
Jag antar utifrån det du säger att det här är alltså inte, man har inga mikrofoner.
Nej.
Var sätts det här upp?
Jag var på Södermalm någonstans.
Vad sa du?
Jag vet inte om den går längre. Jag var på Södermalm någonstans. Det var lite av en panikare för en begravning.
De är färska, de har inte på de där stora viktiga.
Var du nära Zinken?
Nej.
Var du nära
Skanstull? Men det var inte Götaland.
Nej, jag tänkte på
alltså,
det.
Jag tror att de hade
fan, finns det teater vid Skanstull?
Nej, men det var, jag tror att det var ju engelska internationella skolan.
Ja, okej. Okay. Det var något sånt.
Ja.
Jag hade tänkt föreslå Vita Bergsparken annars.
Ja, nej, inte.
Var du utomhus?
Nej, såklart. Då hade jag nog sagt nej, tack men nej tack.
Jo, men kan jag säga parken där, så har de en liten lite färska teater.
Ja.
Folk som
jag kommer säkert hitta dem där sen.
Jo tack.
Ja. Men många duktiga och vissa som jag kommer säga att som jag säger till många skådisar en bäst som är trippelshot.
Men vad kul då. Alltså det är kul att vara med den här upplevelsen och att du tyckte att det var bra hela vägen igenom.
Ja, nej men alltså det var ändå att 3 timmar med paus. Mm. Och den höll sig genom hela.
Mm.
Storyn var så pass bra och liksom de förmedlar. Jag tror att det hjälper ganska mycket att de har en berättarröst som en av karaktärerna. Mm. Så någon som kan kliva ur den skådespelaren. Hon spelar ju fler roller också. Men liksom väldigt tydligt såhär, hon sätter på sig en hatt och bara, nu är hon berättarrösten och kan då allt pausas och hon kan ge lite extra info och sen fortsätter storyn. Det gör att det blir mycket lättare att hänga med.
Vad är det för känsla i det här? Är det en tragedi?
Ja, alltså det är mycket drama. Alltså okay. Det finns roliga moments. Men likt förra veckans Poor Things, det är stökigt.
Jag förstår.
Och det är en del mörker. Alltså, inte lika mörkt, men det är stökigt.
Bertolt Brecht är ju modernist. Mm. Jag har faktiskt gått teaterhistoria.
Mm.
Och känd för att ha återuppfunnit epiker. Och hela hans poäng med episk teater, det var att den inte skulle inge känslor i tittaren. Du ska inte sympatisera med karaktären och du ska snarare fundera på vad den kommenterar i samhället.
Okay.
Han var djupt marinerad i marxism. Han flydde Tyskland från nazisterna, flyttade till Skandinavien, sen till USA. Skrev väldigt samhällskritiskt. Den är liksom den är tänkt, hans pjäser är oftast tänkta som kommentar.
Ja.
Och jag antar att det också är liksom, det är nog stökigt med mening. Alltså du vet.
Ja, men det verkar ju som att det där, som att du plockade upp på det.
Ja. Jo, men alltså det är ju, för det är också, vi följer, det är så här, vi har några huvudkaraktärer, men den är ju inte rädd för att så här, nej men vi släpper vår huvudkaraktär och bara har en scen då ingen av dem är med, då vi bara får se tjänstefolket springa runt lite, eller vi får se hur har den här domaren innan, och har en lång scen med bara domaren och hur korrupt och liksom det är muter och hej och hå och sådana där bitar innan vi kommer tillbaka till huvudstoryn. Och det ger väl mer den här samhällskritik-biten, att så här, det är inte bara och vi ska tycka synd om den här stackars mamman, utan vi får se alla sidorna, och storyn i sig ber oss inte ha en åsikt om dem. Det kan vi, vill vi ha det så får vi ha det. Men den bara visar alla sidor.
Kul. Du, jag tror att vi måste ta och dra ett streck där.
Ja, men jag tror att jag känner mig ganska nöjd.
Kritcirkeln.
Ja.
Och sätta i lite gäddor.
Ja. Om man vill ha bara en snabb, varför, för det är också från den kinesiska grejen. Men sluttestet är att de drar en kritcirkel runt barnet. Och sen så ska morsorna slåss genom att dra ut barnet ur cirkeln.
Inte fysiskt då antar jag, utan
100% fysiskt. Varsin arm. Mm. Och bara dra. Och vinnaren vinner. Eller förlorar.
Ja, ja. Jag tror att barnet förlorar.
alltid barnet som förlorar.
Jag tänker inte spoila vad som händer. Men det är liksom, det grand finale är dragkamp med barn.
Vill du
Vilken
ge?
Hook. Ja.
Och det kanske är vad barnet behöver efter att ha blivit dragen i armen. Fick han till?
Ja. En 7 av 10.
Kul.
Jäder.
Kulturell upplevelse.
Ja, 3 av 5 brödrostar.
Oh. Bära har gjort det igen.
Ja.
The absolute madman.
Hörrni, vi ska prata om dagens sista ämne nu. Vi ska få prata om Turnip Boy Robs a Bank. Och jag tror att det här kommer vara mindre recension, mindre analys och mer
en upplevelse.
Martin Ludvig Panos berättar om en kul upplevelse. Turnip Boy Commits Tax Evasion var ett väldigt trevligt litet indiespel som kändes som en form av Zelda med grönsaker istället. Det var väldigt tramsigt. Det var väldigt roligt. Det var ungefär 2 timmar långt.
Det var metaskämt på metaskämt på metaskämt. Göra lite narr av genren av det här, hjälp godtycklig, du är good samaritan, ska hjälpa alla, och folk kommer med de löjligaste sakerna de behöver hjälp med och massa roliga skämt. Någon har tappat bort en baby morot och den baby moroten ligger i en trash can 2 screens bort.
Turnip Boy Commits Tax Evasion pratas om på djupet i avsnitt 131.
Det var jättekul. Så döm om vår glädje när vi märker att snart kommer uppföljaren Turnip Boy Robs a Bank. Martin Ludvig Panos kastar sig på Steam-knappen och spelar det här strax efter release.
Vi spelade synkroniserat över Discord, det var skitkul.
Oh ja. Så att vi alla tryckte verkligen på start game samtidigt och tänkte att men det här kommer bli jättekul. Men sen blev vi förvånade därför att Turnip Boy Robs a Bank är inte alls samma typ av spel.
Det är samhällskritik.
Nej.
Precis. Det är en epik. Alltså,
det är alltså grönsakernas fan, Alexander.
Det är det faktiskt.
Nej, det här är ett roguelike.
Ja.
Det här är ett roguelike payday.
Okej.
Okay. Ja. Okay. Typ. Så här är det. Du, Turnip Boy har slagit sig maskopi med saltgurksligan.
The Pickled Gang.
The Pickled Gang.
The Pickled Gang.
Och de tycker inte om samhället. De säger att nu är det problem med kapitalismen här, va. Vi tror att det är någon lurt på gång med styret. Vi behöver att du går in och rånar den här enorma banken. Och Turnip Boy, som då är en tyst protagonist, han gör det. Och det gör du alltså. Du går in och rånar banken. Du slår på allt du ser. Du slår på alla du ser. Ofta så är det så att det finns fiender i form av någon form av vakter inne på banken. Ibland droppar de vapen så att det finns väldigt mycket så här. Du kommer in, du hittar en fiende, du besegrar den, den släpper en selleri och du plockar upp den och bara fuck it, nu har jag en selleri.
Mm. Men vänta, nu som en ordning. Grönsakerna har även grönsaker som vapen.
Oh ja.
Ja, ja och nej, det är ju liksom det är ju grönsakifierade vapen.
Ja.
Och Turnip Boy är ju alla är ju typ varianter på typ så här bär eller grödor eller grönsaker.
Jag tycker, det känns fortfarande konstigt att
grönsaker har grönsaker.
Ja.
Det är för, i lore make it sense.
Ja, okej, okay, ja, bra. Mm.
Finns det en pumpabomb?
Något åt det hållet.
Det finns någon form av grönsaksgranat.
Ja, men alltså det finns ju en granatkastare och jag tror att den skjuter pumpor.
Säkert.
Ja.
Det finns jättemycket olika vapen. Och det är ju kul, för det är bra i ett roguelike när ingen run riktigt blir en enda lik. Det finns ett mål. Det är så att du kommer in i banken, du har en viss tid innan larmet går och du måste dra. Och så kommer du ut och får pengar, du kan köpa uppgraderingar och så vidare. Och ibland så är det så att det är nödvändiga uppgraderingar för att du ska kunna ta dig vidare i storyn. Det finns tydliga roadblocks som är så här är en paywall eller här är en boss. Och så tar du liksom längre och längre och längre in i banken. Och snipsapp snut så är det till slut slut. Men det är the gist of it. Och det här var jätteroligt att göra synkront.
Mm, det var det.
För konstigt nog, trots att det var ett roguelike-spel, så var vi jätteväl synkade.
Mm.
Vi klarade spelet inom, var det 20 det vara, minuter från varandra?
En kvart 20 minuter.
Det var verkligen fantastiskt.
Och det var ändå ett spel som var lite längre. Jag tror att det var 3 timmar den här gången.
Mm.
Jag måste få belysa dig här, Ludvig.
Mm.
Därför att du klarade hela spelet utan att dö en enda gång.
Jag
Ironmanade first try.
Ja, det konstiga med det här var ju att jag absorberade aldrig riktigt att Martin och Panos dog.
Jag dog så många gånger.
Ni nämnde det säkert, men jag typ tänkte inte på det. Sen var jag färdig. Och sen bara så här, och det var först då som jag började lyssna ordentligt. Och då var jag typ, då var det sista fasen så. Man skulle fästa 4 stora rymdraketer för att lyfta hela banken ut i rymden. Don't question it, det är fine. och någonstans där så Martin bara, fan, jag dog igen. Och då var jag ställde väl ungefär, vänta, har ni dött? Vadå, har du inte dött? Nej. Vänta, har du klarat? Ja, vadå? Det var här vi... Jag vet inte om jag bara spelade mer försiktigt eller någonting, men jag hade verkligen inga...
Alltså jag hade ju så här 15 minuters segment i taget där jag stannade på banken efter att larmet gick och farmade stjärnor, för att när det kom in jättemycket vakter så var det ett jättebra sätt att skaffa på sig vapen. Alltså det var ett jätte effektivt sätt att skaffa på sig vapen.
Och jag gjorde alla sidequests. Så det gjorde att jag också utsatte mig för mycket mer fara.
Här kan jag nämna en grej som apropå det här med alla vapen och roguelike, och det är kul att använda vapen. Någonting som ju gör det här lite konstigt är att ett av uppgraderingssystemen är att uppgradera ditt standardvapen. För när du går ut ur banan, då tappar du alla såna här, alla droppade vapen. Så alla de här skjuta pumpa och...
Det gör du inte alls det, du tappar dem inte. Utan om du överlever och kommer ut får du med dig dem ut.
Mm.
Men du kan bara disenchanta dem, du kan inte plocka med dem in igen.
Ja, precis.
Det är det som är grejen.
Ja. Du tappar dem, du funktionellt tappar dem för evigt. Du kan inte behålla dem på något sätt. Utan det som påverkar vad du får med dig från början, det är ett system som kräver att du betalar du behöver bygga upp en XP-bar. Och den här XP-baren kan du bara bygga upp genom att enchanta vapen.
Disenchanta vapen.
Så du uppmuntras ju delvis att spela med de roliga vapnen. Men du måste också komma ihåg att om du har hittat ett roligt vapen en gång, då måste du hitta ett nytt vapen för att du sen ska kunna disenchanta det för att du ska få maximal XP. För disenchantar du samma vapen 2 gånger så får du mindre XP. Så det finns inget deterministiskt sätt att få det här var ett riktigt roligt vapen, kan jag låsa upp det här permanent? Nej, det kan jag inte.
Det var ordet jag letade efter häromdagen, Ludde, när du och jag snackade.
Mm?
Spel som är deterministiska. Du når ett stadium där det är solved.
Där ja.
Jag gillar ju den featuren till en viss gräns. Jag tycker det är dåligt balanserat.
Ja, därför att de här alla vapnen som man fick inne var jättekraftfulla.
Ja.
Så otroligt kraftfulla. Det fanns ju efter att man efter att man dödade en av de sista bossarna fick man ett svärd som var så stort att det legit täckte en fjärdedel av skärmen.
Vänta, svärd?
Ett svärd, ja.
Vad hände med grönsaker?
Det här var något cosmic sword av Destiny någonting.
Oj.
Det är inte bara att vapnen är grönsaker. Nej. Vapnen kan vara vad fan
som helst.
Det kan vara allt från liksom, jag har en gryta till att jag har ett actual AK-vapen.
Mm. Det ska vi säga. Jag läser från en lista. Jag läser cactus. Alltså en faktisk cactus.
Ja, den, ja. Bonk, den gillar jag.
Velikatana. Lik katana. Asparagus. Världens mest värdelösa spjut.
Ja, det var så jävla dåligt.
Cherry bombs. Rimligt. Mm. The Weed Waker.
Ja,
det var motorsågen.
Det är en sån motorsåg man håller i handen, men den är också gjord av typ sallad.
De hade The Frog Launcher och The Candle Launcher, ganska tråkiga.
Candle Launcher var ass.
Ja, men Frog Launcher är bättre.
The Flytrap.
Det var bara en jättestor
sån här växt.
Ja, det är en sån här Venus Flytrap som biter på saker. Jalapeno Grenades. Och The Stag Beetle, den var också skit. Fullständig skit. Och sen fanns det jättemycket grejer som var helt irrelevanta. Froststaff, Crossbones, AK-47, Skullzooka, Railgun, Soulscythe, Dollar Bill Shotgun. Kommer ni ihåg den?
Den kommer jag ihåg.
Och The Gold Coin Machine Gun.
De hade ett tema.
Och sen bara orkade de inte följa.
För det roliga är ju att det här är på något sätt on theme. För The Gold Machine Gun låser du upp för att vid en viss punkt så är det my son, this is my gift to you. I give you my golden vault of insane riches. Och när du precis har kommit in genom ingången så får du the big golden machine gun som har 9 miljoner skott och one-shotar allting. Det är bara så här, det är jättekul. Jag hade verkligen velat behålla den där golden machine gun, men nej.
Men det var inte så att du fick liksom en guard build på din första run då?
Nej, verkligen inte.
Nej, det är slutet av story.
Men lite det här balansmässigt, bara snabbt tillbaka till det så vi kan bli klara med det. Att de vapnena som du faktiskt köper permanent genom att disenchanta de här jättekola vapnena är jättetråkiga.
De är för det mesta också lite röv.
Ja, men de är röv och tråkiga. Och det är ju fint till en viss gräns. Man ska ju uppmuntras till att plocka vapen. Men det är också... Det känns också så dumt när man offrar de här jätteroliga vapnena till att få något så otroligt tråkigt. Medan uppgraderingarna man köper för guld, de var ju ändå roliga. Det var ju liksom rimliga uppgraderingar. Och det hade varit roligare om vi bara kunde få göra samma sak med vapnena egentligen.
Men det där är en ganska vanlig design miss i roguelikes, är att din liksom start baseline för vad du kan få är, ja men, du ska ändå ha roliga saker i början som brukar vara ganska kraftfulla. Mm. Och när du sen låser upp mer, det enda du gör att du oftast dilutar din pool från saker du kan få, vilket gör svagare. Och sen så måste du ha meta progression för att täcka upp för det. Vilket oftast gör att den bästa chansen du har klara spelet är väldigt tidigt i spelet. Jag tror Inscription har det problemet liksom i första tredjedelen och sånt. Alltså det är verkligen så det låter som ett typ exempel på det. Eftersom du liksom kunde springa igenom så lätt i början.
Ja, nej, det här är ju snarare motsatsen.
Okay.
Alltså, det går inte att komma tillräckligt långt i början därför att du behöver låsa upp.
Det finns tydliga väggar.
Det finns tydliga väggar.
Men du dog ju aldrig.
Nej, men för...
Man kan avsluta en run när man går. Mm. Alltså man kan gå ut ur banken.
Man kan literally bara gå därifrån.
Okay.
När tiden tar slut så börjar det, då börjar det droppa ner massa vakter mer och mer och till slut kommer du bli överväldigad.
Men däremot måste du lösa dig in tillräckligt långt in i spelet för att hitta vissa av de mer intressanta vapnen. Ah. De droppar lite randomly, men också typ i vissa områden.
Yeah.
Så man måste liksom lösa lite problem. Det jag tyckte var tråkigt var att lösa de här problemen. Det var väldigt ofta så där, alltså på vissa ställen är du vet, hitta något som öppnar en dörr. Alltså det är väldigt enkla problem, men det är också jättemycket. Nu ska du springa fram och tillbaka. Och fram och tillbaka betyder pätha genom de här 8 rummen. Exakt samma väg varje gång. Tillbaka, fram, tillbaka, fram, tillbaka. Prata med den här, fram. Prata med någon annan, tillbaka. Prata med samma igen, fram. Och så håller man på sådär. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket tid som läggs på att bränna exakt samma stigar. Om och om igen.
För det är också lite spännande att spela det försiktigt, full kaos och completionist. Alla var inom 20 minuter av varandra.
Typ.
Yeah. Skill issue. Ja, det var jättekonstigt. Mm. Men det var ju en fantastisk upplevelse. Jag tror att vi har pratat så mycket vi behöver om det här.
Faktiskt. Något jag skulle vilja avsluta med, som vi faktiskt pratade om när vi var färdiga med det här, var att en av de största, den största skärmen egentligen med första spelet var ju liksom den här, det var ju alltså komedin. Det var jätteroligt att läsa vad karaktären har att säga och alla de här metaskämten om genren. Det var jättekul. Så roligt som det var att spela spelet, tvåan alltså, så är det inte alls lika lätt att få in sån typ av komediskärm när du springer runt och har en tids, liksom har en timer på dig och du försöker liksom komma så långt in i banan som möjligt.
Din puls är för hög för att du ska känna att men jag kan stanna upp här och läsa den här roliga konversationen. Mm.
Man typ spammar sig igenom den för att man bara jag bryr mig inte, jag vet att du har ett quest här, jag behöver bara få det så jag kan gå och completa det.
Det finns bland annat en hel fucking secret faction som heter The Shroominati.
Mm.
Och jag var så här, jag behöver veta allt om det här. Jag besökte dem en gång och sen var jag för stressad för att aldrig för att någonsin gå tillbaka igen.
Yeah.
The Shroominati, de är små svampar som har ett hemligt rum och ger dig sidequest. Det är typ det bästa i spelet. Han aldrig går tillbaka.
Nej. Medan i första spelet, det hade man direkt bara spenderat nästa 5 minuterna med att göra sådana sidequests för det är fine. Det var Legend of Zelda, det var bara, du springer runt happy-go-lucky, massa gröna träd och det är ingen stress.
Enligt internet är det väldigt viktigt att spela det spelet på PC. För att Switch-versionen är nästan obrukbar. Nintendo har fortfarande inte gjort något åt det.
Aj, aj, aj.
Så det ska också sägas. Finns också till Xbox One?
Kul. Ja. De ska väl ha något. Finns det på Game Pass kanske? Det hade ju varit något.
Ja, jag antar väl att det kommer komma där.
Mm. Hörrni, vill vi ta betygsättare här nu?
Mm.
För att vara, alltså för ett 3-timmars spel så är det här, det är en 7 av 10. Där det första spelet scorade mycket högre.
Ja, jag är faktiskt benägen att hålla helt med. Det är 7 av 10. Det var definitivt mycket roligare för att vi körde 3 stycken samtidigt, kunde snacka lite skit, spelade simultant så där. Men alltså, jag föredrar ju 1:an.
Absolut.
Som en upplevelse.
Jag säger också 7 av 10 för spelet. 10 av 10 för upplevelsen.
Ja.
Det var så roligt och spelet enablade det roliga.
Mm.
Så
har man kompisar är det ett roligt spel.
Då är det ännu roligare. Det är ju fortfarande en 7a. Det är fortfarande bra. Jag rekommenderar det här. This is good. But it could be better.
Okay. Ah.
Ja. Hörrni, det var det. Och det var dagens sista ämne. 60 minuter var det. Så hörrni, vi ska ta och titta.
Men det var på närmare 60 minuter.
Ja, det var det. Vi ska ta och titta på 3 snabba. Första, ett album. Det är ju det nya Green Day-albumet. Tänk att de släpper grejer.
Vad sa du att du sa? Sa du?
Green Day har släppt ett nytt album som heter Saviors.
Mm.
Sen en dokumentär som jag och Theo har sett åtminstone. Mm. Berättelsen om Killinggänget. Vi som gillar gammal svensk humor och humorgäng. Det var jätteintressant dokumentär.
Ja. Mm. Jag har också sett den och var inte intresserad av det, men tyckte jättemycket om den.
Ja, men vad kul.
Det var härligt.
Och slutligen då, det här är någonting som bara, det ska vara tydligt, det här förtjänar bara en snabb, för så jävla bra är det inte. Jag spelade Fire Emblem Engage till Nintendo Switch. Efter att Three Houses var så jävla bra tänkte jag att det kan bara bli bättre. Nej, det var
okay.
Helt OK Fire Emblem-spel. De som verkligen gillar det där, de kommer gilla det. Ingen bra entry point. Hörrni, det var det vi hade bjudit på. Kiki, Bettan och Lotta, de kunde tyvärr inte komma, så att det blir inte så. Däremot så till nästa vecka, då så ska vi se ifall vi kommer kunna träna skidskytte här runt i mitt vardagsrum. Och sen ska vi ringa och kolla ifall det är någon av deltagarna i Robinson som har åkt Vasaloppet. Ska vi se ifall vi kan få dem att gästa.
Mm.
Jag ser fram emot Robinson-Robban.
Ja, jag har hans nummer. Jag får se om han svarar. Vi lovar som vanligt ingenting. Tills nästa vecka så får vi tacka Theo för att du var här.
Ja, men tack själv.
Och tacka Ludvig för att du var här.
Ja, tack för att man fick komma.
Och Panayotis för att du var här.
Ja, jag bor ju här.
Ja, det gör du. In i buren. Och än en gång ett extra stort tack till David för att du kom hit.
Tack så mycket.
Jag heter Martin och jag har ett fullt fungerande arbete. Ring inte till oss utan ni ska inte smsa eller ni ska mejla och följa oss. Det är det ni ska göra. Mejla oss på medisradio@gmail.com. Följ oss på Facebook och Instagram. Till nästa vecka hörni.
Till medisradio@gmail.com skickar man glada mejl. Till kontakt@hogstavaxeln.com skickar man klagomål.
Där har ni. Puss och kram.
Tydligt.
Och ni till chefen.
och likt den förtryckta katten har vi ett schema. Så här kommer introt.
Det var en segway det med.
Kortaste, jag löste det, Martin.
Kortaste försnacket någonsin.
Jag löste det. Ja. Look at me, man, no hands.